kultursidan i torsdagens Göteborgs-Posten så ifrågasätts giltigheten i de 10 budorden. Jag vet inte om du läste debattartiklarna. Det anses, det vill säga de 10 budorden anses då enligt debattörerna för tvivelaktiga och ovärdiga vår respekt, eftersom man ju ändå inte vet om det finns någon gud. Och det är egentligen logiskt. Om inte Gud finns, så mister också buden sin auktoritet. Men om inte buden gäller, så behövs heller inget evangelium. För då finns det heller inga syndare som behöver frälsning. Och så är vi samlade här i kyrkan idag för att tillbedja och förkunna en Kristus som vi tror att alla människor behöver. Har vi gått på en nit? Eller är det sant att evangeliet gäller? Är det bara några slukt uttänkta fabler som vi har lurats att tro på? Eller är det Guds kraft grundad på Kristi gärning i historien? Kommer vårt evangelium ifrån en levande Gud? Eller håller vi bara på att vårda en tradition som saknar verklighetsgrund? I tusentals kyrkor runt om i vårt land är kanske tiotusentals, ja hundratusentals människor den här stunden samlade till gudstjänst. Och över hela vår värld denna dag så handlar det om hundratals miljoner människor som med glädje sjunger lovsång till den helige Guden för att han i Jesus Kristus har bringat oss nåd och försoning. Vi som alla stod skyldiga inför hans heliga lag. Är det här resultatet av bara en människolära? Eller är det den levande Gudens evangelium? Vad skulle den gamle Gamaliel ha sagt egentligen? Om han sett skaran av Jesu lärjungar utöver jorden idag. Du vet Gamaliel, den högt aktade lagläraren, medlem av Stora rådet. Han som ändå hade höjt ett varningens finger inför de övriga rådsmedlemmarna. När de i sitt ursinne ville låta Petrus och Johannes som stod inför rätta inför dem, låta döma dem till döden. Därför att de hade förkunnat Jesus och utfört under i hans namn. Men Gamaliel hade varnat dem och han hade sagt: lämna de här männen i fred och låt dem gå. För om det är människors påfund och människors verk, då försvinner det av sig självt. Men om det är från Gud, då kan inte ni krossa det. Det kan faktiskt visa sig att ni kämpar mot Gud själv. Ja, vad skulle Gamaliel ha sagt idag om han såg Saronförsamlingen? Om han såg alla andra församlingar i vår stad, utöver vårt land och utöver vår värld? Vilken skara av Jesu lärjungar. Vilken slutsats skulle han ha dragit utifrån sin egen frågeställning? I varje fall skulle han ju inte kunna säga att denna lära hade försvunnit av sig självt och alltså bara var ett människopåfund. Om Gamaliels premisser gäller, så innebär det att alla de som under historiens gång har motarbetat evangeliet faktiskt har kämpat emot Gud själv. Många har också tvingats böja sig inför den insikten. Bland annat en viss Saulus från Tarsus, som vi snart ska stifta mer bekantskap med i apostlagärningarna. Evangeliet kunde alltså inte kvävas. Och det kunde heller inte själv dö. Evangeliet kunde inte låsas in. Evangeliets förkunnare kunde inte skrämmas till tystnad, inte ens med fängelse och tortyr, som man försökte med de första apostlarna. Evangelium uppfyllde istället Jerusalem mer och mer. med sin verklighet, och i dess spår följde människor som älskade varandra och som var fyllda av glädje och tro och helig ande. Och det var en kraft på gång som inte ens Stora rådet eller någon annan mänsklig myndighet skulle befinnas ha någon makt med. Inte ens när de spände sina muskler och tillämpade sina grymmaste våldsmetoder. Evangeliet fortsatte att föröka sig. Nazareens lära rann inte ut i sanden och försvann. Tvärtom vann den allt mer terräng. I Jerusalem hade flera tusen kommit till tro nu. Och en stor skara präster till och med hade insett evangeliets sanning och kommit till lydnad för tron. Och när vi kommer in i Apostlagärningarnas 8:e kapitel ska vi finna hur evangeliet börjar spränga de gränser som Jesus också hade talat om strax innan han lämnade jorden. När han sa att när den helige ande kommer över er, då ska ni få kraft att bli mina vittnen. Inte bara i Jerusalem, utan också Judén, hela Judén och Samarien och sedan in till jordens yttersta gränser. Apostlarna kanske inte hade förstått den oerhörda vidden i missionsbefallningen. Eller också var de ännu så hårt uppbundna av det stora arbetet som pågick i Jerusalem. Och krävde all deras uppmärksamhet att de ännu inte hade börjat tänka på Judén och Samarien och jordens yttersta ändar. Flera år hade gått. Men uppdraget att gå till Judén och Samarien och vidare ut i världen stod kvar. Även om det ännu inte hade påbörjats. Och det verkar nästan så som om Gud måste ge dem lite hjälp på vägen. Församlingen hade växtverk, som vi talade om förra gången. Och hade hamnat i en kris. Som visserligen avhjälptes genom att man utsåg de här 7 medarbetarna. Som skulle bistå apostlarna och utföra de praktiska tjänsterna i församlingen. Men också de var fyllda av tro och helig ande. Och snart började också några av dem fungera i andra tjänster. Och evangeliet blev så segerrikt i Jerusalem. Att Stefanus, en av de 7, dras inför Stora rådet. Och döms till döden. Så här fick det bara inte fortsätta. Och så skördar alltså den kristna tron sin första martyr. Men under det att stenarna haglar över den dödsdömde Stefanus och hans döende kropp, så visar mitt i dödsögonblicket evangeliet sin livskraft genom att hans sista ord formas till en bön över sina bödlar när han ropar: Herre, ställ dem inte till rätta för denna deras synd. Men det var precis som den underbara kraften i evangeliet ännu mer provocerade motståndarna. Till den dagen, står det, så började en svår förföljelse mot församlingen i Jerusalem. Och alla utom apostlarna skingrades ut över Judén och Samarien. Vi vet inte riktigt varför apostlarna stannade kvar, men möjligen för att de ansåg att de inte kunde lämna ansvaret för de som ändå fanns kvar. De kunde inte fly. Eller också var det så att förföljelsen i första hand riktade sig mot de grekisktalande judarna som Stefanos företrädde. I varje fall så måste fienden snart ha insett att detta ändå var ett enda stort misstag. Man kämpade nämligen inte mot människor utan emot Gud. Och då hjälper det inte med förföljelse mot dem som tror på honom. Istället skulle talesättet nu besannas att det är martyrernas blod som är kyrkans utsäde. Och Jesus själv hade sagt om den församling som skulle komma att inte ens dödsrikets portar skall bli henne övermäktig. Hur förgäves och fåfängt är det inte att knyta näven emot en levande Gud. Att tro att man kan stoppa hans evangelium genom att förfölja dess bärare. I sin stora suveränitet så använder Gud nu istället denna förföljelse till att skapa ett avgörande genombrott i missionshistorien. Till och med djävulen får gå Guds ärenden. De kristna som på det här sättet nu skingrades ut över den judeiska landsbygden kom istället att föra evangeliet vidare. Det glada budskapet blev ännu mer känt på grund av denna förföljelse. Både i Judeen och Samarien och sedan ännu längre ut, läser vi senare i apostelgärningarna, drevs dessa Jerusalem kristna ända upp till Fenicien, Medelhavskusten, nuvarande Syrien. Och en del flydde ända bort till Cypern och också där bar med sig evangeliet. Och så blev själva förföljelsen medlet till att ännu fler kom till tro. En liten parentes ska vi nog ändå uppmärksamma i vers 2. Det står att några fromma män begravde Stefanos och höll stor dödsklagan över honom. Trots att Stefanos alltså hade dött som en troshjälte med stor visshet om uppståndelselivets verklighet, han hade ju sett Jesus liksom stå där på Guds högra sida redo att välkomna honom in i evighetens värld. Trots att han dog i detta rika hopp, så är alltså sorgen berättigad för de överlevande eller de efterlevande. Man resonerar inte bara så, ja, han dog som en härlig kristen med det underbara hoppet, vi ska inte sörja. Jo, man höll stor dödsklagan över honom. Och det tycker jag är fint att det står så. Det var fromma män som gjorde det. Det betyder att sorgen efter människor som dör, om de också har det levande kristna hoppet, ändå är berättigad och riktig och mänsklig och sann. Och vi får inte förfuska den. Vi måste få gråta när vi miste någon nära anhörig, även om hon eller han var kristen. Samtidigt var det modigt av de här männen att öppet sörja Stefanos. För på den tiden så grät man och ropade i flera dagar sin dödsklagan offentligt, så att alla såg att man var ledsen och sörjde. Och det innebar ju en stark protest mot hans avrättning. Och därmed så utsatte de egentligen sig själva för stor risk. Men de vågade gråta över den Stefanos som nyligen hade dömts till döden. Det var senare med judisk lag belagt med stränga straff att begråta en dödsdömd människa. För det ansåg man, den människan hade begått ett sådant stort brott att hon inte ens var värd att sörja. Men här sörjde man, öppet och frimodigt. Det fanns en som dock inte sörjde utan var glad. Saulus av Tarsus. Och han var så gripen av någon slags nitälskan för Gud att när han nu hade sett Stefanus dödad, så ville han se ännu fler dödade. Han ville helt enkelt kväva församlingen i dess linda. Och inte ens mot kvinnor visade han någon barmhärtighet, utan släpade bort både män och kvinnor och lät kasta dem i fängelse. Denna vansinniga lära måste stoppas med alla medel. Det var hans filosofi. Och att Jesus blivit korsfäst, det var liksom för honom bara beviset på att han ju inte kunde vara Messias, utan att Guds förbannelse måste ha vilat över honom. Men inom Saulus tror jag det var en röst som ständigt arbetade och gnagde, och som på Damaskusvägen skulle bli honom övermäktig. Och han själv skulle komma att drabbas av evangeliets revolutionerande kraft och bli dess ivrigaste tjänare. Gud vare lov. När Satan lyckades få Kristus till korset och trodde sig ha inregistrerat en triumf, så innebar det egentligen hans eget nederlag. Och när Satan förföljde församlingen, så tvingades han egentligen bidra till att de goda nyheterna om Kristi triumf vann ännu större spridning. Det var inte en massa skolade predikanter som strömmade ut på Judeens och Samariens landsbygd. Det var relativt nykristna människor. Och jag tror inte heller att de behövde söka sig till någon predikstol eller ens uppträda som förkunnare och samla människor omkring sig. Utan det, bara det faktum att de kom flyende på det här sättet skapade naturligtvis uppståndelse och skapade helt naturliga tillfällen. Varför flyr ni? Hur har ni kunnat lämna hus och egendom och kanske familj och släktingar och vänner i Jerusalem? Varför har ni lämnat allt på det här sättet? Och så fick de möjlighet att vittna om Jesus. Och så såg de också i dessa Jerusalem kristna att de faktiskt inte bar någon bitterhet eller något hat mot sina förföljare. Och de gick inte omkring med protestlistor eller i demonstrationståg för att bilda opinion mot den orättvisa och omänskliga behandling som de hade utsätts för i Jerusalem. Nej, inte alls. De kunde till och med välsigna sina förföljare. Vad var detta? Det var evangeliets kraft som de var bärare av och som deras egna liv vittnade om. Och jag tror många utav dessa som nu var förföljda och flydde på detta sätt, jag tror att de själva förvånades över den sällsamma glädje som fyllde dem och den frimodighet och den kraft som kom över dem när de mitt i sin fattigdom började tala om Jesus Kristus. Och de kände sig så rika. Filippos var en av dem som riktigt blommade ut. Och Gud krönte honom med sin kraft. Han blev förvånad, det tror jag. För när han kom till själva huvudstaden i Samaria och förkunnade Kristus där, så hände under och tecken. Och mottagligheten var så stor att han säkerligen drabbades av förvåning att han som egentligen bara var en enkel diakon i Jerusalemförsamlingen plötsligt blev använd av Gud som en evangelist och en kanal för Guds mäktiga kraft. Gud vare lov. Och det var ett mycket avgörande steg för den kristna, för de kristna judarna att komma till Samarien. För det var ett stort och frimodigt steg som visar på evangeliets gränsöverskridande makt. Du förstår, mellan judar och samarier så rådde en djup klyfta av ovänskap och förakt. Samarierna ansågs av judarna vara orena halvhedningar, avkomlingar av den uppblandning av befolkningen som hade skett när assyrierna på 700-talet före Kristus hade fört de 10 stammarna bort i fångenskap och själv så att säga koloniserat det norra riket och beblandat sig med de judar som fanns kvar där. Det var en slags blandras så att säga, och som också i religiöst avseende hade stigit eller gått vid sidan om den traditionella judendomen och bara erkände de 5 Moseböckerna och istället för att gå till templet i Jerusalem tillbad på berget Gerizim. Och att kalla någon för samarit, det var ett skällsord och skymford bland judarna. Och när Jesu motståndare, överste prästerna och fariserna vid ett tillfälle riktigt ville klämma till honom och misstänkliggöra honom, så vet du att de kallade honom för en samarit som är besatt av en oren ande. Det var liksom det värsta man kunde säga om någon. Samarierna å sin sida ville inte ta emot de judiska pilgrimerna som kom vandrande genom deras landsområde ner till Jerusalem. Till och med Jesus och hans lärjungar blev ju en gång förvägrade härberge i en samaritisk by därför att de var på väg till Jerusalem. Och Johannes och Jakob ville ju nedkalla eld från himlen som en dom över den byn och förinta den. Och Jesus måste tillrättavisa dem. För du vet, Jesus han bröt ju mot de här fördomarna. För att undervisa om vad barmhärtighet mot sin nästa innebär, så tar Jesus ett exempel från en samarit. Som till skillnad från leviten och prästen inte gick förbi den rånade och misshandlade mannen utan förbarmade sig över honom. Och så talar vi än idag om den barmhärtige samariten. Om du visste vilken kraft den liknelsen hade hos åhörarna, för att det just var en samarit som Jesus hade mage att tala om och upphöja. Och Jesus hade förvånat lärjungarna när de kom tillbaka från Sykar och såg honom samtala med en samaritisk kvinna vid brunnen och be henne om vatten. Det hade skapat förvåning hos henne, för en jude drack aldrig ur samma kärl som en samarit. Det vore att orena sig. Och han hade till och med erbjudit henne livets vatten. Och visat henne att han var villig att ge henne nåd. Och snart var hela den samaritiska byn sykar medvetna om att Jesus var världens frälsare. Och så skulle Samarien snart också nås av evangeliet. Och de föraktade samarierna bli Jesu lärjungar. Och nu var evangeliet alltså där i all sin kraft. De inte bara hörde det förunderliga budskapet. De såg också de tecken som med all tydlighet bekräftade att det som Filippus predikade var trovärdigt. Det måste vara en levande och mäktig Gud bakom detta budskap. Besatta blev befriade från sina orena andar. Och många lytta och lama blev botade. Och det blev stor glädje i den här staden. Filippos förkunnade budskapet om Guds rike, står det. Och om Jesu Kristi namn. Det vill säga, han måste ha hävdat att Guds rike och Guds makt nu manifesterades genom Jesu Kristi namn. Det namn som han förkunnade och den gärning som Jesus hade gjort i historien. Genom sin uppståndelse, genom sin död. Och ändå var man i Samarien inte helt främmande för det övernaturliga. Det är intressant om vi läser vidare i det 8:e kapitlet. Tvärtom så vet ni att där fanns en viss man, Simon, en trollkar, en magiker. Han bedrev trolldom och kultism som hade fått folket att häpna. Simon var en religiös kvacksalvare som gav sig ut, står det, för att vara någonting stort. Var alltid misstänksam, även i våra dagar, mot självutnämnda storheter på den religiösa scenen och den okulta scenen. Sådana som gör anspråk på att på något särskilt sätt vara Guds språkrör eller medier. Eller som menar sig vara i besittning av Guds kraft. Var försiktig. Simon hade lyckats imponera och skapa sensation omkring sin egen person. Han bländade Samariens befolkning med sina trollkonster, som han åstadkom med okulta medel. Man kallade honom till och med för Guds kraft. Eller för den stora kraften. Tydligen ansåg han att hans kraft var gudomlig. Men nu började Simon få konkurrens, du vet. En viss Filippos, en liten evangelist ifrån Jerusalem, dök upp och började förkunna en viss Kristus. Och i förkunnelsens spår hände sådana märkliga tecken och under att till och med Simon blev förundrad och häpen. Och folket började tro på Filippos förkunnelse och de lät döpa sig. Tror du på Kristus så bör du låta döpa dig. Vi har dop om 14 dagar. Välkommen med din anmälan. Det ligger en seger i detta. Att låta döpa sig och markera. Jag tror på evangeliet om Jesus Kristus. Och när man förkunnade Kristus på den tiden, då sa man: om du vill tro på Kristus, visa det genast genom att låta döpa dig till dina synders förlåtelse. Så ska du som gåva undfå den helige ande. Allt var i ett enda paket liksom. Och det är fel när vi delar upp det som vi gör i vår tid. Det är rätt att döpa sig till Kristus. Till och med Simon tvingades inse, i likhet med de egyptiska trollkarlarna en gång, du kommer ihåg, på Mose tid, tvingades inse att här var någonting som var utöver det de kunde åstadkomma med sina okulta medel. Här var Guds finger, här var Guds hand, här var Guds kraft. Även Simon kom till tro, står det, och lät döpa sig. Men vi har anledning att ifrågasätta djupet i hans omvändelse. Han var tydligen mycket fascinerad av Filippos och de under och tecken som skedde. Och han höll sig, står det, hela tiden intill Filippos. Liksom försökte han utforska hemligheten till den här kraften som var verksam, för att om möjligt också han skulle få grepp om den och själv så vinna tillbaka till sig själv sitt auditorium och sin berömmelse. Men en tro som endast grundar sig på förundran över under som kan ske, den håller sällan provet. Den är ofta ytlig. Och Jesus själv hävdade att en sådan tro är otillräcklig. Och han sörjde när man kom till honom och begärde tecken för att tro för undrens skull. Till den rike mannen i dödsriket som ville att Gud skulle låta någon uppstå från de döda för att varna hans bröder som också var på fel väg, så att de skulle slippa hamna på samma ställe, så låter han ju svaret komma att ja, men de har ju Moses och profeterna. Det är bara att de läser innantill. Nej, nej. Det räcker inte, menar den rike mannen i dödsriket. Men om någon uppstår från de döda, då ska de tro. Nej, svarar mannen. Om de inte lyssnar till Moses och profeterna, så ska de heller inte låta övertyga sig om också någon uppstår från de döda. Det största av under. Simons tro skulle också visa sig behöva en bättre grund. Ryktet når Jerusalem om att Samarien tagit emot Guds ord. Och snart är Petrus och Johannes på plats för att liksom bekräfta eller få bekräfta att det verkligen var Guds verk det var frågan om. Och det som nu sker får inte göras till en teologi för hur eller när den helige ande mottas. För nu sker det att när apostlarna lägger sina händer på de troende och nydöpta, tydligen de manifestationer av tungotal och profetia som också hade kännetecknat andens utgjutelse den första pingstdagen. Men i Cornelius hus, som du vet, så blir de som lyssnat i Petrus förkunnelse uppfyllda av den helige ande medan Petrus ännu predikar. Så hur ska vi få någon ordning på det här? Vi måste låta vinden blåsa vart den vill och hur den vill. Vi kan inte fånga in den helige ande och säga nu får du komma, nu får du vänta tills då, eller när de lägger händerna på dig, eller innan du blir döpt eller efter du blir döpt. Han gör precis som han vill. Och jag är så glad för det. Huvudsaken är inte när du får den helige ande eller hur du får den helige ande, utan huvudsaken är att du lever i uppfyllelsen av den helige ande här och nu och varje dag. Gud vare lov att det också är möjligt. Tänk dig att de män, eller åtminstone Johannes, som några år tidigare hade sagt, ska vi nedbygga eld över denna samaritiska by så att den förtärs, får nu vara med och nedbedja himmelens eld, den helige ande, över Samariens invånare. Och se hur de uppfylls av samma kraft som hade drabbat lärjungarna den första pingstdagen. Vi hamnar alltid snett när vi försöker avgöra den helige andes uppfyllelse utifrån vissa mallar som vi förväg gjort upp. I Samarien var det tydligen viktigt, kanske först och främst för apostlarna själva, att se andens manifestationer för att de riktigt skulle förstå att även samarierna var inneslutna i samma Kristi kropp som de själva. Och att Guds stora nådes gärning, frälsningen och den helige andes gåva i lika hög grad gällde de så kallade orena samarierna. Det var en läxa för apostlarna. Och det var nu som man började ana storheten i Kristi kropp och vidden av hans försonargärning. Simon trollkaren stod där och häpnade över de märkliga verkningarna som apostlarnas förbön hade med sig. Det här var någonting fantastiskt. De la händerna på samarierna. Och dessa började tala tungor och profetera och manifesterade en gudomlig kraft och en gudomlig närvaro. Han måste få veta hemligheten. Knep, tekniken. Och så tror han att han genom pengar kan förmå apostlarna att liksom avslöja för honom hemligheten och dela med sig åt honom lite grann av den här mäktiga kraften, så att han också skulle kunna få stå där och glänsa på estraden. Simon vill ha andlig kraft, men av felaktiga skäl och genom felaktiga medel, genom något så ruttet som pengar. Han hade totalt missförstått att han inte förstod nådens evangelium och att hans hjärta ännu inte hade drabbats av syndanödens förkrosselse. Han sökte inte Guds ära, han ville själv glänsa. Vi vet att Petrus hade ett gnistrande temperament. Men när han nu också dessutom fylls av helig vrede, då blir tillrättavisningen så skarp emot denne trollkar att han liksom faller på knä och nästan gråtande tigger om deras förbön. Ja, jag vågar inte säga på svenska vad han sa. Men det grekiska uttrycket är oerhört starkt. Förbannelse över dig och dina pengar, om du tror att du kan köpa Guds gåva för pengar. Omvänd dig ifrån denna din ondska och be till Herren så att han kanske förlåter dig. För jag ser att du sprider bittergalla och snärjer med orättfärdighet. Oj, han sjönk ner och han tiggde om deras förbön. Låt oss aldrig tro att vi någonsin kan förtjäna Guds gåva eller Guds välsignelse eller den heliga andes kraft över våra liv genom att vara duktiga, genom att briljera eller genom att på något sätt tro att vi ska ha Guds kraft för att glänsa inför andra. Stackars oss också när vi försöker hitta en teknik som ska göra oss till effektiva och kanske uppmärksamma förvaltare av Guds nåd och Guds kraft. Vi har den. Vi har lärt oss tekniken. Så här gör man. Simon behövde lära sig att hela evangeliet handlar om nåd från början till slut. Frälsningen är av nåd. Syndernas förlåtelse är av nåd. Den helige andes gåva är av bara nåd. Halleluja. De andliga nådegåvorna är just av nåd. Och det finns ingen teknik och det finns ingen metod för att komma i besittning av någonting som Gud har ämnat för oss. Det återstår bara en sak, mina vänner. Och det är att samlas, som vi ska göra idag, omkring Herrens bord. Och låta nåden från Golgata strömma ut än en gång till hans församling och berika den med den helige andes gåvor och välsignelser. Så att ingen som kommer till nattvardsbordet idag ska behöva känna och vara fattig jag är och fattig jag går härifrån. Utan vad rik jag är när nådens bord dukas också för mig. Du måste likt samarierna gå dopets väg och begrava din gamla människa och stå upp till ett nytt liv med Kristus. Men också vara med idag och prisa honom för den helige andes gåva och uppfyllelse. Och att under och tecken faktiskt kan hända här också på första bänken idag när vi ska övergå i förbön om en stund. Ja visst. Du får komma. Du behöver inte prestera någonting. Du behöver inte lägga kollektpengar en gång. Det är bara av nåd som Gud vill låta det ske också i ditt liv. Jag vet inte, får jag bara säga så här. Jag längtar efter apostlagärningarnas verkligheter också för vår församling. Det råder en härlig atmosfär i den här boken. Det är en friskhet och en fräschhet som kännetecknar den tidiga församlingen. Det var en tid, som en av de tidiga kyrkofäderna sa, då Kristi blod ännu rann varmt och livligt i de kristnas ådror. Rinner det lika varmt och livligt i våra ådror idag? Men med det syftade han naturligtvis också på martyrskapet. Och kanske det hör ihop. Jag menar inte att vi skulle söka lidanden och förföljelse. Men kanske vår välanpassade livsstil ger väldigt lite utrymme för den helige ande att verka på det sätt som han gjorde i apostlagärningarnas tid. Vi vill ha kronan, men vem vill ha korset? Vi vill kanske heta Petrus och Johannes, men vem vill heta Stefanos? Hur ska Guds rike kunna gå vidare om inte genom kamp, om inte genom tårar, om inte genom blod? Vägen till härlighet går fortfarande via Golgata. Och livet i den helige andes fullhet pulserar kanske inte förrän vi befriats från den materiella välfärdens bojor. De tidiga kristna drevs ut bort ifrån sin materiella trygghet. Och den helige ande gick med dem. Och under och tecken skedde. Och evangeliet vann spridning som aldrig förr. Gud vare lov. Du får göra som du vill, Herre. Bara du gör det också med oss. Amen.